Roligt att få vara här hos er, gamla och nya vänner från förr. Det fanns en tid när vi var här som pastorsfamilj och det är ungefär 16 år sedan har vi kommit fram till som vi flyttade vidare till Kungälv. Och vi har våra fyra barn som precis har flyttat ut, men då var de ju mellan... Ja, just det. De föddes ju här en del också till och med. Ja, två stycken av fyra föddes här. Så de var mycket små. Tiden har flugit iväg och nu finns vi kvar i Kungälv dit vi flyttade härifrån. Och jag var 11,5 år i församlingen där. Men sen så har jag gått vidare i en ekumenisk tjänst. Jag arbetar bland de som har problem med droger. Mår psykiskt dåligt och... har ett allmänt utanförskap i tillvaron. Det är en LP-kontakt som blev ekumenisk. Alla kyrkorna gör det tillsammans med kommunen faktiskt i Kungälv. Och det är väldigt spännande arbete därför att här får jag möta människor som kämpar med livet på många olika sätt. Och det är väldigt utmanande. Ett annorlunda sätt att vara pastor. Att arbeta här, men meningsfullt. De får en lunch för en tia. Vi har öppet 3 dagar i veckan och så får man det. Så har jag lite andra uppdrag. Jag är anställd av Svenska kyrkan, men finansieras ekumeniskt då. Så jätteroligt att få ha en helg här tillsammans med er. Det är ju länge sedan vi var här nu och jätteskoj. Annars så paddlar jag lite kajak och spelar och sjunger och predikar lite på helgerna och så. Och ja, spelar åt Jeanette när hon ber mig. Under flera år också har jag åkt på en resa, varit reseledare på en resa till Israel tillsammans med Per Alfredsson. Och besöka de där platserna där Jesus gick, vandrade, levde och dog och uppstod och läsa bibelorden på plats där det hände i Israel. Och det är där som ju de här bilderna som vi har sett och hört läsas idag om den gode herden som ger sitt liv för fåren och såg dramat. Det var väldigt fint där med att skildra den gode och en dålig och en god herde. För det finns ju i det kapitel som det handlar om, Johannes 10. När jag ska ut och resa så vill jag vara förberedd. Framförallt så vill jag vara ordentligt utrustad så att jag har alla de där grejerna som jag behöver när jag ska vara på min resa. Och det gäller Israel, men det gäller också när vi åker till svärmor och över en helg. Då kan min fru och andra tycka att vad ska du alla grejer till? Vi ska ju bara vara här några dagar hos svärmor. Varför har du så mycket grejer? Och det är på något sätt så där att min resväska när jag ska resa någonstans blir tyngre och tyngre. Jag vet inte vad det är som händer. Men jag tänker så här. Man måste ju vara förberedd på vad som ska komma att hända. Alltså alla möjliga situationer kan ju ha. Man ska vara prepared, beredd på olika scenarier. Så man tar med kläder för det vädret och alla möjliga grejer som kan vara bra att ha. För det man har med sig ska ju liksom fixa det där när det som är oplanerat också. Så att man kan liksom ha med det på resan. Så jag packar när jag reser för att vara trygg. Kanske är det någon slags Svensson-tänk det där. Flera av er kanske inte kunde packa någonting när ni reste här till landet. Och utan någon slags sån här trygghet. För det kanske är det jag vill ha när jag reser. Att jag packar med mig någon slags trygghet så jag kan klara alla väder på något sätt. Men om vi nu tar det här som en bild för livet så... Förr eller senare så kommer vi i situationer där vi är helt oförberedda på det. Förr eller senare möter vi något som, det här är vi inte redo att möta. Det här blir för mycket, det här blir för svårt. Vi står inför något som trots alla förberedelser och all packning när vi reser, det räcker inte till. Vi räcker inte till i oss själva. Vi klarar inte det på egen hand. Det finns olika ord för det här. Vi misslyckas. Alltså vår livspackning som vi samlat hjälper oss inte. Det är så ibland, inte alltid, men rätt ofta ändå. Och om vi inte möter det här i livet så kommer vi att möta det till slut en dag när livet är slut. Detta faktum. På engelska är det väl come short, alltså vi kommer till korta. Nu ska vi titta lite på den här liknelsen om det förlorade fåret och berättelsen i Johannes 10. För där den här berättelsen beskriver, det är ju inte det vi ser vardagligen, och det är ju en rätt så bild som inte riktigt appellerar till 2000 nu. Men det är ju, beskriver en herde, en orientalisk herdes dagliga rutin. Han sånt som han hela tiden gör. På morgonen går han in i follan. Där får de förvaras, kallar på dem, han för ut dem på bete. Och så, som vi såg vid faran, så skyddar han dem med sitt liv som insats mot vargar och andra faror i öknen. Och så sköter han om sina får, säkert till dess han för dem tillbaka. Tills han för tillbaka dem på kvällen. Och bilden är ju väldigt välkänd för de som lyssnade på Jesus då. Herdeuppgiften, det var ju den allmänna sysselsättningen bland rätt så lågt ställda människor på ett sätt, fattiga på ett sätt. Och som sagt, det var mycket OB där, mycket kvällar och helger hela tiden i princip. Och vi känner igen det från julens evangelium. I samma trakt låg några herdar och vaktade sin jord om natten. Och så får vi här då en berättelse om den gode herden. Han stannar ju hos fåren alltid, den här gode herden. Slåss för fåren och till och med ger sitt liv för dem. Och påskens budskap om Jesu död och uppståndelse kommer till oss igen. För det var ju det som Jesus gjorde. Han dog för oss. För att skydda oss, för att rädda oss. Och här blir det en herde som har dött för oss. Han gör allt för att vi ska få del av hans kraft och hjälp. En garant för livet. Garant inför döden. Han sviker inte. Och så i den här texten när Jesus säger, jag är den gode herden. Så tar han liksom Guds namnet i sin mun. Jag är, ja men det signalerar, det är Gud som säger så om sig själv. Det är Guds namn vi hör. Och då är det här inte en herde bland alla andra herdar, utan det är den enda verkligt 100% goda herden som vi alltid i alla lägen kan lita på. Och när han säger då att jag är, då förstår vi att det är Gud. Är den herden i Jesus. Men den här berättelsen säger också något mer. Den säger oss att fåren behöver en sån herde, för fåren saknar någonting. Och vad är det får saknar om du tänker på ett får? Vad är det de saknar? Ja, det är ju egentligen förmågan att reda ut situationer som de kommer inför. De saknar förmåga också att övervinna fienden. Att försvara sig mot vargen. Hur gärna de än skulle vilja klara av det här på egen hand, så kommer fåren alltid att komma till korta i mötet med vargen. Och vargen, som vi ju förstår det är ju en bild för den onda i det här sammanhanget. Alltså deras utrustning eller packning, om nu vi tänker det på ett får, men Den kan aldrig vara tillräcklig i mötet med vargen för att undvika döden eller för att få liv. Så behöver vi alla en herde. Och det är ju obekvämt och jobbigt att upptäcka att man inte räcker till. Jag vet inte hur ni tänker om det. Alltså jag vill ju gärna inte visa mina sprickor när jag är dålig människa. När jag inte klarar grejen. Och det är jobbigt att inse det att det som jag skulle behöva nu, det har inte jag. I mina resurser. I min ork, i min kraft. Så fixar inte jag det här. Misslyckas. Och Jesus, och vi läser om det på ett annat ställe. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Ja, nog är det både fårs och våran situation. Vi gick alla vilse. I mitt jobb så möter jag många människor som har misslyckats totalt med sitt liv på många sätt. Där det har gått så långt så att kanske drogen blir det enda som gör att jag fixar dagen. Och maten kommer liksom väldigt låg på prioritet och det är. Det är liksom drogen först och drogen sen och så sen, ja, jag kanske behöver mat också. Men det märkliga är, och jag försöker förstå vad det handlar om, att mitt i den gemenskapen som uppstår så finns en glädje, en gemenskap, någon slags vacker bild av människor som bryr sig om varandra. Det är längst nere på samhällsbotten kan man ju säga. För där, vi har ju fått i någon rapport nyligen reda på att vi möter de som mår sämst i Kungälv med vår verksamhet. Och då funderar jag på, lite grann utifrån, ibland har jag upplevt, det är inte alla kyrkor och inte säkert inte här, men i en del kyrkor kan det vara så att vi känner när vi går till kyrkan att man måste visa att man är duktig. Att man har en liten mask av att jag klarar livet, det är bra. Jag har mycket arbete, jag jobbar jättemycket och det är jättebra. För då misslyckas jag ju inte och så. Och ibland kan vi känna det att vi behöver liksom hålla upp en mask av vår duktighet i kyrkan. Säkert inte här men någon annanstans i någon kyrka. Och det som händer när jag möter de här människorna i mitt jobb, det är på något sätt att de för länge sedan har gett upp hoppet om att hålla upp en mask. För att de liksom har misslyckats så många gånger i livet så att varför gömma sig liksom? Så att man kan rätt så konkret prata om vilka droger går du på och vad kämpar du med och rätt så direkt möta det äkta. Det sanna, det som är. Sen är det många andra bekymmer som finns i mötet med de här människorna. Men det som är gott i det är att vi faktiskt inte behöver dölja hur det verkligen är inuti. Och det är gott. Och det är, kyrkan skulle ju vara den här platsen där vi känner oss helt fria. Där jag kan visa mina sprickor och säga ja, jag har det kämpigt nu. Med det här eller det här som jag jobbar med. Och det här är mitt bekymmer just nu. Och uppleva att det tas emot gott och att man kan dela det. På många platser fungerar och kanske här. Men det här är väl snarare en uppmuntran till att i den gode hedens sammanhang så får vi faktiskt upptäcka att vi inte klarar livet själva. Och vi kan få överlåta oss åt den gemenskap som blir i fårfållan på något sätt. Va? Där vi alla som vi läste gick vilse som får. Var och en ville vandra sin egen väg. Och det är klart att jag i mitt jobb inte kommer till dem som en människa som jag jobbar med. De jag jobbar med, så här kommer jag som har lyckats. Det skulle gå rätt få dagar innan det både genomskådades eller inte funkade. Därför jag får inse att jag är ingen övermänniska som fixar allt. Men i mötet så möts vi på något sätt där, att vi alla är där. Då funderar jag på det. Vad är det som är viktigt då? Vad är det som är bra att ha med sig i sitt livs väska när man ska packa sig för en resa? Och då har jag några punkter som jag tänkte nämna om. Tre saker jag skulle vilja packa ner. Och jag vill egentligen packa min väska så som Jesus hade packat sin. Och då vill jag tänka ett gott herdeskap. Alltså, jag åker ut i Israel som en slags reseledare, herde. Vi har en underbar guide som heter Johan Lindqvist. Men jag känner att jag vill växa i mitt herdeskap, utvecklas. Och jag arbetar som en föreståndare, kan man säga nu då. Men jag tänker att du och jag alla har ett herdeskap att utöva. Vi är alla herdar i någon mening. Och det tänker jag är viktigt. Ibland får vi för oss att de där pastorerna och de som jobbar i församling och så, det är de som är herdar. Och, nej. Det är ju du som är herde för dem du har i din närhet. Och du är ju herde för vissa människor. Det är inte alltid så lätt att se. Vem är du herde för? Du kan ju tänka på det i predikan. Vem har du som du kan leda, vara god människa för, som pekar på en väg som är möjlig? Från första Petrus 5:2 läser vi: var herdar för den jord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Var herdar för jorden. Så var du än befinner dig, ta vara på det herdeskap som du har. Det kanske är din familj till och med. Det kan vara dina grannar, det kan vara vänner, det kan vara allt möjligt. Hur kan vi lära oss av den här herden? Jo, jag tänker att det handlar mycket om att skilja på röster. Skilja ut olika röster från varandra och höra vad är det som är gott? Vad är den gode herdens röst i den här situationen och vad är det inte? Och då beskrivs ju så fint i den här vackra bilden då, att de känner igen rösten. Och det där kan ju jag, när ni kommer här och man hör någon en bit bort, så kan jag ju lätt höra, ja men det där är den personen. Det är ju, även om det är länge sedan vi såg, så kan det vara mycket lätt att peka ut vilka röster. Kan göra något röstprov sen. Men det är ju det där som är så viktigt när det gäller Jesus, att vi hör vilken röst han har i situationer, så att vi kan hitta rätt. Jag tänker på Petrus. Var det någon som misslyckades många gånger, så var det ju han, och han förnekar till och med Jesus. Där på stranden vid Genesarets sjö så får han ju de här frågorna. Ni kommer ihåg Simon, Johannes son, älskar du mig? Han frågar tre gånger, älskar du mig? Och Petrus får svara tre gånger också. Men som en kommentar till varje gång när han säger det här, så säger Jesus till Petrus: för mina lam på bete. Var en herde för mina får. För mina får på bete. Och det blir ett uppdrag och en uppgift för Petrus. Jag tror att det också ligger i vårt att vara herde för fåren. Och på något sätt så, mitt i det att han upplever sig misslyckad, och jag brukar utföra ett litet drama på stranden där vid Genesarets sjö på vår resa, och aldrig så blir jag blir ju lite, som ni hör, lite rörd, och det sitter i det. Det var jag nog när jag var här också. Det är väl så att en del av oss har nära till känslor och så, men aldrig eller nästan aldrig så är jag så engagerad i ett drama där den kristna tron blir så påtaglig att utifrån att vi så totalt har misslyckats så får vi frågan, älskar du mig? Tillbaka igen. Oavsett vad vi har varit med om eller gjort och så frågar Jesus, älskar du mig? Och vi får gång på gång svara, jaha, du vet. Och vi får lägga oss på den nivå. Han kan ju inte säga, älskar mig, ja, du vet att jag har dig kär, säger han, svarar på en annan nivå. Men Jesus kommenterar ju inte det. Ja, men du måste ligga här uppe. Nej, han är ju välkomna med det vi har och den kärlek vi har får vi komma med. Och då blir det så starkt det här liksom att det finns nya chanser hela tiden för oss. Det finns ett nytt liv att gå in i där han gång på gång frågar efter oss. Ja, nu får jag nog ta de andra lite kortare här. Men det andra jag vill packa med i mitt livs väska är en trofasthet. Det står ju om vargen att han, och vi såg det, han flyr när vargen kommer. Och det har ju att göra med att han inte egentligen är herde för fåren. Han är lejd, står det, och flyr när han ser vargen komma. Alltså vi är i sällskap med Petrus och Judas och bland många som kanske är så att jag kanske också flyr när jag ser vargen komma, när det blir för svårt. Kanske är så. Men det finns en som står kvar. Och jag vill också egentligen stå kvar. Och det kan ju gälla så mycket annat också. Det kan ju gälla äktenskap eller det kan ju gälla... Och där är vi inga att döma när det går snett och fel så. Men trofasthet är ett ord att lyfta upp idag. I dagens samhälle. Där vi så ofta ger upp. Jag ska inte säga för lättvindigt. Men ibland är känslan av att det är lättare att packa sin väska och fly. Än att ta tag i det som är livet och försöka kämpa. Ingen dom över någon, men ändå. Tänk att trofasthet är ett ord som vi behöver i våran tid. Sen kan man fundera på vargen idag, hur den ser ut och vad den gör med oss. Och vad den gör med Guds församling och hur vargen visar sig. Ibland kanske den visar sig som trötthet för att vi prioriterar så fel. Det skulle kunna vara ett sätt när vi väljer fel och så blir vi så trötta för att vi prioriterar helt enkelt fel. Och då är det inte den normala tröttheten när man går och väntar på ett barn eller trötthet för att man har gjort en kraftansträngning, utan det är ju när vi inte lyssnar till signalerna och när vi går utöver det som egentligen är våran själsliga förmåga. Kanske mycket av utbränning och så kommer där av att vargen kommer. Och vi uppmärksammar inte hur viktigt det är att ta hand om vår egen själ och vänta in själen. Sen ibland ser vi ju vargen i kyrkan i det här när man... Det handlar mycket om tänkesätt, hur jag i mina tankar påverkas i ett sätt där jag kanske dömer mer än vad jag skulle göra. Jag sätter mig i kommentatorsbåset och bedömer det som andra gör eller inte gör, medans jag själv kanske inte gör så mycket. Men vi ska inte stanna där, det är bara ett, det finns... Sådana bilder och du kan fundera på hur ser du vargen komma i ditt liv? Hur tänker du om det? För då kan du få tag på någonting också, hur den gode herden faktiskt kan mota bort vargen. Efesierbrevet 4:17 står så här: Ni har lärt känna Kristus. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och klä er i den nya människan som skapats efter Guds bild och med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Herdeskap, trofasthet och så sist tjänarskap. Alltså likt Jesus vill jag tjäna min nästa. Han som la ner sitt eget, säga ego, sin själviskhet för att tjäna oss. Honom vill jag följa i tjänarskap. Det märkliga är ju då att de här, ett gott herdeskap, trofasthet och tjänarskap, det handlar ju inte om att prestera och fixa och ordna och dona egentligen, utan det handlar ju om tvärtom egentligen att resa med lätt packning. Alltså det är inte riktigt min grej att resa med lätt packning. Per som jag reser med, han reser med jättelätt packning. Jag är så förvånad. Hur kan man resa utan så mycket grejer med sig? Va? Hur går det liksom? Det är så som jag tänker att få vara ett får i Guds jord, det är ett barn i Guds familj. Det är nåd, det är gratis, det är allt ges mig fritt. För det jag har och behöver, det har jag i Gud. I den Jesus som gett sitt liv för mig. Och det finns inom mig som en gåva och möjlighet. Och som tjänarskap till exempel. Och det är ju inget jag ska prestera. Utan det får jag göra om jag vill. Och om jag har möjlighet. Och jag vill avsluta med. Hur såg Jesu packning ut, kan man ju reflektera över. Vad hade han med sig när han gick? Ja, en stav och en mantel, och han hade ingen sten att vila sitt huvud mot, eller vad det står. Det jag vet, det står om honom i Johannes 1 och 14, det står, han var fylld av nåd och sanning. Kanske är det den packningen som vi behöver ha med oss. Nåd och sanning. Vilken skillnad det blir för dig och mig när vi ger någon annan nåd som vi har gått och hållit liksom för att det här har du gjort mot mig. Jag kan inte förlåta dig. Men när jag då ger den människan nåd, det blir en helt annan frihet och vi kan mötas liksom igen väldigt fritt. Och på samma sätt när Jesus ger oss sin nåd, så är det klart att han sätter oss fria. Att våga vara de vi är, även med våra skavanker och allt vad det är som är. Han var fylld av nåd och sanningen. Jag skulle vilja resa med den packningen också. Herdeskap, trofasthet, tjänarskap i nåd och sanning. Om någon frågar varför är du kristen? Så kan det, ja då handlar det om det här, att jag har fått en relation med Jesus som är den enda verkligt gode herden som ger sitt liv för fåren och för mig. Och den tror bär mig igenom livet. Och det är ju, även om den känns liksom orientalisk och främmande och långt borta, så när Jesus lyfter upp håret på sina axlar och hämtar det i det där vilsna läget och tar det hem till fårfållan, så är det en otroligt vacker bild. Och Lukas 15 är ju det fantastiska kapitlet som handlar om de här förlorade sakerna. Förlorade sonen, förlorade fåret och myntet. Och där är ju evangeliet så tydligt att han söker oss till han finner oss. Han längtar efter det bortsprungna fåret. Och han letar tills han finner och han hämtar hem det. Och vi får komma hem till honom. Och i liknelsen om den förlorade sonen, så får ju också sonen markera skillnaden i att den vill. Sonen vill återvända till Gud. Nu ska Jeanette alldeles sjunga en av sina sånger här som handlar just om eller som är en bild av det här att få komma hem. Det lyser i fönstret, heter den. Men låt oss be bön tillsammans. Himmelske Fader, tack för att vi denna söndag får påminna oss om vem du är och hur du bryr dig om oss och hur vi kan få öppna upp för dig, Herre. Hjälp oss att erkänna våra fel och brister och se våra skavanker, inte för att fläka ut oss och liksom så, men faktiskt erkänna att det är som det är. Och det får det vara. Därför att det finns nåd hos dig och det finns kärlek i din gemenskap och bland ditt folk, Herre. Tack att vi får vara dina barn, välsignade av din frälsningskraft och kärlek. Herre, ta hand om oss var och en och led oss rätt efter ditt namns vilja och för ditt namns skull. I Jesu namn.